Hej och välkomna hit. Marianne Bengtsson heter jag och här sitter jag med Jesper Karlsson. Vem är du, Jesper?
Ja, mitt namn är Jesper Roger Karlsson. Jag, beroende på vem man kan fråga, tillhör den finsk-svenska minoriteten i Sverige. Jag är också besläktad med den svensk-finska klanen Kaitajärvi från Österbotten och jag är urinvånare i Kungsör.
Ja, det kan man säga. Ni som följer den här serien om intressant vetande vet ju också att du är väldigt historiskt intresserad, eller hur?
Jo.
Förra gången så pratade du om
Idi Amin.
Ja, och nu ska vi gå vidare med
Yukio Mishima.
Ja, och jag vet ingenting, Jesper. Så nu, enlighten me.
Ja, först så ska vi lägga fram med att Yukio Mishima var inte hans riktiga namn. Han föddes under namnet Kimitake Hirooka den 14 januari 1925. Han kom från en väldigt, väldigt fin familj. De hade sina ursprung från samurajklaner. Där Mishimas farmor var besläktad med en av de viktigaste personerna i japansk historia, Tokugawa Ieyasu.
Är det inte svårt med japanska? Jag tycker att det är lite konstigt uttal och sådär.
Ja, det är svårare med kinesiska.
Ja, det är bra. Fortsätt.
Och med tanke på att han hade sån fin börd, så under sin ungdom så blev Mishima väldigt, väldigt starkt. Han blev väldigt starkt patriotiskt i sitt egna samurajblod. Mm-hmm. Han hade säkert varit det ännu mer hade det inte varit för hans barndom. Hans barndom var en ganska svår en. Han såg inte sina föräldrar förrän han var 12-13 år. För han bodde med sin väldigt, väldigt, väldigt stränga farmor.
Varför var det så? Vet du det?
Det var för att han skulle... Delvis så skulle det ha varit för att han skulle ju få lära sig av de äldre. Och han skulle ju få en riktig uppväxt med tanke på hans samurajursprung och det fina namnet hans familj hade till sig. Mm-hmm. Så hans föräldrar höll sig borta från honom också för att han inte skulle ha den här barndomskärleken till sina föräldrar. Han skulle ha en respekt för dem.
Ja, sträng uppfostran alltså, väldigt så.
Mm. Vi vet också att Mishima som barn, när han bodde hos sin farmor, var helt bortdriven från sin maskulina uppväxt. Mishima, när han bodde hos sin farmor, var tvingad till att leka med sina systrar. Han var tvungen att leka med deras barn.
Men hur rimmar det med samurajtänket, tänker jag?
Ja, det kan man fråga sig, för jag vet inte varför. Nej. Det är svårt att säga vad hans farmor egentligen tänkte.
Mm. Respekt för tjejer, kanske? Eller?
Det var ju någonting som inte fanns under samurajernas tid på det sättet.
Och hon kanske tänkte att han skulle respektera.
Kanske, men vi vet att denna uppväxt var inte bra för Mishima. För när hans föräldrar sist såg honom var han väldigt mager och väldigt blek. Han såg väldigt sjuklig ut.
Ja.
Och att han var så blek berodde på att han fick aldrig gå ut genom huset.
Han hade inte haft det så bra, med andra ord.
Nej. Men när han kom tillbaka till sina föräldrar så blev hans liv lite bättre. Han, Han fick ju leva med sina föräldrar då. Och under en händelse när han var 13 så fick han gå med på teater. Och teatern blev Mishima, en av Mishimas största intressen genom livet. Där han fokuserade sig in på de två klassiska japanska teaterna Noah och Kabuki. Vilket är aristokraternas teater och folkets teater.
Aha, okej. Okay. Och det är klart att det var ju därifrån då som hans intresse byggdes upp där med skrivandet och så vidare. Mm.
Ja, Mishima blev med denna intresse också väldigt intresserad genom att skriva. Speciellt genom poesin där han lärde sig de klassiska poesistilerna haiku och waka.
Ja, just det. Haiku, det känner man ju till. Mm.
Och det var strängt förbjudet enligt hans far. Mm-hmm. Mishimas far ansåg poesi vara vekligt och kvinnligt. Hans son som var ju samurajblodig skulle inte växa upp till att bli en fjolla.
Men han hade ju varit hos farmor så där fick han ju leka med tjejer.
Ja, det är ju någonting som antagligen hans far inte visste om eller höll med om. Men i östlig kultur så kan man inte säga nej till en farförälder eller morförälder.
Nej, okej, det är respekt där då. Mm.
Och vi vet att Mishimas far absolut inte tyckte om detta för hans far brände Mishimas poesier för att bli av med dem.
Oj.
Och i en händelse så ville hans far lära honom en läxa genom att försöka skrubba ur honom den här poetiska själen i honom genom att hans far tog honom till en utav tågrälserna. Oj. Och höll fram Mishima framför ett åkande tåg.
Herregud, hur gammal var han då?
Mishima var nog fortfarande någonstans mellan 13 och 15 års ålder när detta hände. Oj. Det enda som slutade i detta var att Mishima skulle ha pissat på sig.
Ja, det är klart.
Vilket endast förnedrade gjort. Honom mer.
Ja, precis. Ja.
Men Mishimas mor försökte gömma så mycket av hans poesi från deras far så mycket hon kunde. Hon såg att poesin var någonting bra för honom.
Tack och lov.
Och det gjorde hans lärare med. När Mishima var 16 år så fick han en uppgift om att skriva en berättelse. Någonting som man får göra när man är mindre i svenska skolor. Mm. Mishima skrev då en berättelse som kallades Forest in the Full Bloom. Hans rektor skulle ha varit så imponerad att han officiellt publicerade den här berättelsen i den lokala tidningen. Och boken blev senare en riktig bok som började säljas i ett antal exemplar när Mishima fortfarande bara var 16 år.
Oj.
Men för att rektorn och lärarna visste om Mishimas far så gav man Mishima en synonym, vilket var Yukio Mishima.
Okej. Ja, intressant hör du. Jag menar, en sån uppväxt och hela tiden det här fantastiska ådran till att formulera sig. Ja, han har kommit ut med en hel del, förstår jag, en del verk.
Ja, Mishima skrev väldigt många böcker, väldigt många olika pjäser. Han var med i flera filmer.
Var han med i flera filmer?
Ja, Mishima inte bara spelade Mishima i filmer i olika roller. Ja. Mishima gjorde egna filmer också.
Okej, jag tänkte annars att han kanske var lite grann som Hitchcock då, att han var med lite grann i sin egen historia och så.
Ja, det var han ju faktiskt också.
Ja.
Men vi får också inte glömma bort att Mishima växte upp under Japan när det var militärdiktatur.
Ja, okay.
Och Mishima var faktiskt inkallad under andra världskriget i att han skulle tjäna landet och dö för kejsaren.
Mm.
Det blev aldrig någonting av för Mishimas militärläkare misstog hans misstog hans influensa för en riktig sjukdom som var farlig.
Okej.
Okay. Så han blev bortkallad från sin tjänstgöring. Vilket Mishima skulle ha föraktat i hela sitt liv. Att han inte fick gå ut och dö.
Ja, ja. Men han, djuptänkare förstås då, ja.
Ja. Efter krigstiden så studerade Mishima väldigt mycket i Europa. Mishima var väldigt påläst i de olika europeiska filosoferna. Mm. Tyvärr så minns jag bara att han läste Nietzsche. Mm. En av många han läste om.
Så har vi någonting om när han levde just i tid?
Ja, vi sa att han föddes 1925.
Ja. Hur gammal blev han då?
Ja, det får vi komma. Det får vi komma snart.
Det får vi komma till. Jag tänkte 1925 föddes min pappa. Som tyvärr inte lever längre. Men, så att jag menar, han hade ju kunnat leva fortfarande om det skulle vara så.
Ja. Mishima lever tyvärr inte längre, men det kommer vi komma fram till snart varför.
Ja.
Mishimas mest kända verk utav alla böcker han gjorde var Confessions of a Mask. Mm-hmm. Vilket är, det är en väldigt grym berättelse om en ung man med starka känslor om vem han är och vad han gör, fast som är vilse. Han är både homosexuell men också pervers i att det enda sättet han vet hur man visar kärlek är via smärta.
Är det någonting som avslöjar författaren här?
Många tror att detta liksom liknande böcker är Mishima själv, bara vid ett annat namn. Mm. Mishimas sexualitet är en stor fråga. Mishima var visserligen gift med två barn, men det är också välkänt att Mishima var väldigt mycket på olika bögklubbar.
Oj då.
I Japan. Mm. Han skulle också ha påstått att ha haft en homosexuell älskare. Mm. Vilket man kan inte bevisa, just för att det var efter hans död.
Men jag kan tänka mig, som vanligt då under den här tiden, att det naturligtvis inte var accepterat att vara homosexuell. Så det måste ju vara svartklubbar eller klubbar under jorden eller dit han gick, menar jag, som du berättade.
Mm. Ja. Jag vet inte hur den japanska scenen var med homosexualitet.
Det är möjligen svårt.
Det enda jag minns var att i alla fall under samurajernas högtid så var inte homosexualitet så konstigt.
Är det så?
Homosexualitet under Sengoku-perioden var väldigt vanligt mellan samurajer. Faktiskt.
Oj! Hade jag inte en aning om. Varför då?
För många samurajer levde ju via den strikta koden att de tjänar sin mästare. De är inte så mycket till människor, så mer än att de är livvakter eller liknande beskyddare av sina herrar och dess familjer. Så många av dessa samurajer hade ju inga familjer med fruar och barn. Så det var ganska vanligt att samurajer brukade ta sina lärjungar som sina homosexuella älskare.
Ja, de förlustade sig med varandra, man då. Ja,
väldigt, väldigt liknande pedestrin som pågick under uråldriga Grekland.
Ja, just det.
När det var en äldre och yngre man.
Ja, ja. Det där kanske man skulle kunna ta reda på lite mer om hur det kan varit i olika, ja, under olika tider med homosexualitet och vad faktiskt folk har fått lida för. Att det har ju inte varit lätt i alla tider. Det är ju först nu senare då som det har blivit accepterat. Ja. Men det är intressant det du säger då, att det var vanligt förekommande bland samurajer.
Ja, vi kan ta med en homosexuell person som är väldigt excentrisk i en av våra episoder.
Ja.
Jag tror jag vet en som kan bli väldigt intressant.
Ja, vi behöver inte avslöja en då. Men vänta bara. I avsnitt 4 kanske vi då kan prata om denna person som du nu har tankarna på.
Mm. Mm. Ja, i alla fall nu när vi har kommit lite fel gånget.
Ja.
Så fortsätter vi med att efter Mishimas resor i Europa så återvände han till...
Var han i Sverige någonting?
Nej, Mishima, så vet jag, vet var mest i Grekland.
Okay. Mm.
Där han studerade ju både europeisk och asiatisk filosofi. Så han är ju klart att har man läst europeisk filosofi så är det självklart att man åker till Grekland i alla fall en gång.
Ja, precis, ja. Mm.
Mishima efter krigstiden blev också mer och mer involverad i nationalism ju mer tiden gick. Det som var lite problem för Mishima var att han passade inte in. Mishima var starkt troende i Japans, i att Japan ska vara militaristiskt. Japan ska ha en stor armé. Japan ska sträcka ut sina vigder och ta det som behövs för att göra Japan stort. Men en sak gjorde han som retade upp nästan till alla nationalister. Han talade illa om kejsaren.
Oh, det får man inte göra.
Nej, Mishima ansåg att den före detta kejsaren Hirohito, eller Showa som han nu kallas efter sin död, var en förrädare. För att Hirohito, efter att han hade gjort sitt tal 1945 i att Japan gav upp, så hade han sagt att han inte var en gud. Det gick helt emot den traditionella synen utav den japanska kejsaren. Den japanska kejserliga familjen ända sedan dess första kejsare Jumo 600 år före Kristus ska ha varit ett barnbarn utav solgudinnan Amaterasu. Vilket gick helt emot det Mishima ansåg, att kejserliga familjen inte är den här gudafamiljen.
Just det. Mm.
Vilket slutade med att Mishima brukade säga att han svor lojalitet till kejsaren, inte som person men som koncept.
Okay.
Vilket retade upp väldigt många nationalister.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Och Mishima höll på så i sitt vuxna liv. Han gick med i militären och var där i några år för att lära sig det han inte gjorde under andra världskriget. Han fortsatte skriva sina böcker och sin poesi och var med i filmer. Han gifte sig nästan med den förre kejsarinnan av Japan.
Nästan?
Nästan, de var förlovade.
Jaha, men det blev aldrig.
Nej, det blev inget, för Mishima var inte helt... Mishima verkade inte helt säker på om det skulle bli något.
Ja, det var ju det här med den sexuella läggningen kanske också då.
Det kan vara det. Det slutade med att hon då blev gift med den före kejsaren Akihito.
Ja, hon fick ett bättre parti kanske.
Ja, med tanke på vad Mishima gjorde i slutändan.
Mm.
Och det Mishima gjorde i slutändan var att med sin nationalism så var Mishima väldigt, han var väldigt, inte paranoid, men han var väldigt otrogen i sin tro för den japanska militären. Han trodde inte att den japanska militären kunde skydda Japan från det västländska kulturflödet som kom in. Mishima var väldigt aggressiv mot den europeiska kulturens påverkan på den japanska kulturen. Vilket kan vara lite ironiskt med tanke på att han var välläst i europeisk historia och filosofi. Men då så skapade Mishima sin egen lilla militär som kallades för Sköldorganisationen. Och de kallades för det för att de skulle vara skölden som beskyddade Japan från det här icke-japanska inflödet. Och
nationalism.
Ja. Och Mishima var väldigt trofast i att han skulle dö ändå.
Men du, han dog, eller hur? Mm. Och han dog en tragisk död. Och ganska alltså våldsam död, har jag förstått.
Enligt Mishima hade Mishima sagt att han dog den perfekta döden.
Ja, naturligtvis. Samurajdöden, vilket innebär att...
Mishima tog sitt liv.
Mm. Kan du berätta hur?
Ja, först ska jag säga att Mishimas tro på självmord kan man hitta... Man kan hitta det i många av hans böcker, hur han skriver, hur han fetischerar självmordet. Mm. Och i hans egen gjorda filmer så spelade han själv en japansk officer under någonstans mellan 1900-talets början till mitt, som tog livet av sig. Och en av anledningarna till varför Mishima ville dö var att Mishima ville dö vacker. Han hatade hur han en gång såg ut. Den här bleka, skrympliga människan som han var. Så att han inriktade sig mycket till bodybuilding.
Han vill ju bli militär också, men han lyckades ju inte.
Nej. Så Mishima gjorde ju sig själv väldigt vältränad. Och Mishima ville att man skulle dö med ett vackert och starkt sinne, lika starkt som kroppen. Så Mishima var ju alltid beredd på att han skulle en dag ska han göra det. Och det gjorde han den 25 november 1970.
Det är ju sent i tiden. Liksom, man tycker att, ja.
Många tror att varför han just valde den tiden var att inte långt före denna tid så hade Mishima blivit nominerad till Nobels pris i litteratur för fjärde gången.
Ja.
Men precis som alla andra gånger så vann han inte. Och denna gången så vann hans idol istället för han själv. Mm. Mishima var lika glad för det. Men Mishima ansåg antagligen vid den här tiden att om jag inte kan komma ner med den här så kan jag ju gå ut nu. Mm. Och det var då han bestämde i att han tog några av sina mest lojala följare och försökte göra statskupp i en militärbas. Där höll Mishima ett ganska praktfullt tal utav de som kunde höra honom. Hur han ville att Japan skulle ta upp sig själv. Slänga bort den amerikanska imperialismen de hade över sig. Och bli Japan igen. Han blev dock bara utskälld i att han skulle ta sig därifrån. I slutändan så bugade Mishima mot det kejserliga palatset. Gick in i baracken där han hade en general som gissla. Och tog livet av sig med harakiri, eller seppuku.
Och då får du berätta hur det gick till.
Det gick inte som tänkt, tyvärr.
Ah.
Mishima skulle ju göra det vid det som blev den traditionella självmordsavrättningen. I att han tog en kniv och skärde upp sin mage. Inälvorna flöt ut och sen så skulle han ha en av sina lärlingar hugga huvudet av honom. För i början så var ju det här en tortyrdöd, seppukun, men den blev senare en ärlig död i att man kunde visa styrka genom att motstå smärtan och sen bli avlivad humant. Tyvärr så var den utvalde lärlingen inte bra på att tugga med ett svärd. Mishima blev hög flera gånger i ryggen och i nacken innan en annan lärjunge tog sig an att hugga huvudet av honom ordentligt. Och det var så han till slut dog.
Ja, tragiskt.
Mishimas...
Han fick verkligen lida, om man säger så. Och
Och Mishimas död var ganska, det var ganska svårt för Japan att välja vilken sida de ville stå på. Mm. Mishima försökte ju statskupp. Mishima var väldigt kontroversiell i de saker han sa öppet. Men Mishima var också den mest begåvade skribenten i modern japansk historia. Mm. Och han dog med en ärorik död få hade velat dött av. Men någonting som alla längtade efter, det här japanska livet som man ansåg. Att dö med ära, att dö ung och vacker.
Fantastiskt. Tack Jesper för att du ville delge oss detta. Väldigt, väldigt intressant. Och jag, man vet ju, samurai känner man ju till och harakiri känner man ju till så. Men just hur han dog, den här fantastiske författaren då som nominerad till Nobelpriset i litteratur 4 gånger fick det inte. Men ändå bli nominerad. Det är halva vägen i alla fall. Jag förstår att han inte blev nöjd. Han ville ju ha det. Tack för den här gången. Nästa gång, vem ska vi prata om då?
Då ska vi tala om det som kan anses som en av Kinas största förrädare. Eller som jag anser en av de mer intelligenta människorna på det tidiga 1900-talet. Yuan Shikai.
Okej, vi ser fram emot detta. Och tills dess så säger vi hej då.
Hej då.